Thomas Bolme läser Alexander den store av Bengt Liljegren.
Prolog. Kvällen den 29 maj år 323 före vår tideräkning var en kväll som alla andra i Babylon. Den blåglaserade Ishtarporten var stängd och fastän solen gått ner låg försommarhettan som fuktigt ylle över den 1500 år gamla metropolen. Från de kungliga palatsen ringlade rökelse och myrra upp mot de berömda hängande trädgårdarna och vidare i riktning mot tempeltornet Etemananki, Bibelns Babelstorn. Runt om i staden festade de rusiga officerarna och soldaterna i sällskap med sina asiatiska älskarinnor och älskare. Somliga firade för att de efter 11 år i fält skulle få åka hem till Makedonien. Andra för att de inom kort skulle ge sig iväg på ett nytt krigsföretag mot Arabien. Också Alexander borde ha varit en lycklig man denna afton. Alla hans drömmar hade gått i uppfyllelse. Han hade lagt under sig allt land från nuvarande Albanien i väster till floden Indus i öster. Han hade överträffat förebilderna Herakles och Dionysos och var lika berömd som sin hjälte Achilles. Han var kung över Makedonien, hegemon över de grekiska stadsstaterna, farao och gud i Egypten, envåldshärskare i Asien och herre över rajorna i Indien. Och han hade planer på nya erövringar ända bort till Atlanten. Dessutom var hustrun Roxane äntligen gravid. Efter 4 års äktenskap skulle snart en tronföljare födas. Ändå var inte Alexander tillfreds. Saknaden efter den bortgångne och älskade vapenbrodern Hephaestion var fortfarande stor. Greken Plutarkos skriver att det tyckte som om Alexander inte riktigt visste vad han skulle göra med resten av sitt liv. Han hade vunnit hela världen, men förlorat sin själ. Efter ett stort gästabud hos amiral Nearkos övertalades Alexander att fortsätta vidare till en mindre men mer uppsluppen fest hos sin gode vän Medios. Drickandet eskalerade. Till åminnelse av stordrinkaren Herakles död beställde Alexander fram en väldig bägare med vin. Enligt ögonvittnet Efippos skulle den ha rymt hela 6 liter. Han tog dryckeskärlet och sedan gästerna sjungit en hyllningssång till honom tömde han det under applåder. Omedelbart därefter skrek han till, som om han träffats av ett våldsamt slag. Vännerna fick släpa den svårt omtöcknade kungen till hans rum i Nebukadnessars gamla palats. Ett annat samtida vittnesbörd, de kungliga dagböckerna, nämner inget om skålen till Herakles, utan berättar istället att Alexander kände sig febrig då han lämnade festen i gryningen. Källskrifterna är dock eniga om att han var sjuk dagen därpå. För att dämpa sin höga feber och komma undan den heta värmen tog han ett svalkande bad. På kvällen drack han åter med kamratkrigaren Medios. Kroppstemperaturen steg igen och han sov därför i det svala badhuset. Följande morgon flyttade han tillbaka till sängkammaren och tillbringade dagen med att spela tärning med Medios. Sent på kvällen badade han, intog en lätt måltid och förrättade de dagliga offren till gudarna. Febern var likväl fortsatt hög under natten. Den 2 juni låg han i badhuset och diskuterade expeditionen till Arabien med Nearkos och andra befälhavare. Även de följande dagarna tillbringades i badhuset med fälttågsplanering, tillsättning av tjänster och annat administrativt arbete. Men krafterna var på upphällningen. Den 5 juni flyttades han tillfälligt till palatset på andra sidan Eufrat, men febern ville inte ge med sig. Nästa dag var han så illa däran att tjänarna nödgades bära ut honom till offerplatsen för att han skulle kunna sköta sin plikt mot gudarna. På kvällen gav han signetringen åt Perdikas som ett tecken på att generalen hädanefter fick ta ansvar för rutinärenden.